Ebba Helander Andersson. För vissa av er så klingar det namnet välbekant. För andra så tänker ni, vem är det? Ebba Helander hette en ung kvinna som kom hit när hon var 21 år gammal till Katrineholmsbygden. Hon hade gått en bibelskola i Örebro som var kopplad till den så kallade pingstväckelsen. Det här var 1915. Egentligen var det i Värmboll och också liksom i omnejden av Katrineholm som hon befann sig när hon kom hit. Och så berättade hon för människor om Jesus. Och hon pratade också om någonting som var kanske lite nytt för många. Det som vi kallar för andens dop. Att bli andedöpt. Att få liksom den här uppfyllelsen av anden som gör att man oftast då börjar tala i tungor. Hon berättade om detta. Och det var vintern och våren 1915-1916. Så mötte hon många människor. Och flera kom till tro på Jesus och började följa honom. Så att 1916 på sommaren så var de så många människor att de kände att vi vill starta en församling. Den 27 augusti 1916 startade de denna församling som de kallar Philadelphia-församlingen i Katrineholm. Och det är den församlingen som vi tillhör idag. Då var det 17 personer som bildade församlingen. Samma dag och dagen efter så döpte de ytterligare 19. Så att dagen efter att församlingen bildades så var de 36 personer i församlingen. Det var en ordentlig församlingstillväxt där i början. Tänk hur viktig den här unga kvinnan Ebba Helander var för att våran församling skulle bildas. Församling som idag är över 100 år gammal, höll jag på att säga. Men känns ju inte som att vi är gamla. Vi har en ljus framtid för oss. Vi är en ung och levande och frisk församling, eller hur? Vi är inte gamla. Den här församlingen startades alltså 1916. Ebba Helander, tycker jag, tänker jag, var en nyckelperson i att den här församlingen skulle bildas. Hon är på bild. Och jag har sagt bett David att lägga ut en bild på henne här. Jag tror hon kommer nu. Det är hon som är i mitten på den här bilden. Hon som står upp i mitten. Syns den? Ja. Visst är det häftigt? Det här är alltså några av dem som liksom tjänade i församlingen i början, första åren som den fanns. Ebba Helander var hon i mitten. 21 år var hon när hon kom hit. Hon var inte långt ifrån ensam. Men i den här boken som vi har liksom gett ut eller skrivit för några år sedan, Arvet vi bär heter den, som var en jubileumsskrift när församlingen firade 100 år 2016. När man läser i den så läser man till exempel skriften från 25-årsjubileet. Och där blir Ebba Helander, som sedermera gifte sig och även hette Andersson. Hon blir liksom hyllad som den som instiftade eller tog med sig pingstväckelsen hit till Katrineholm. Och därav kom den här församlingen till. Det är fantastiskt, tycker jag. Och idag tänker jag tala om, och även nästa vecka, om kvinnor i ledarskap. Och idag tänkte jag då att jag skulle börja med att prata om kvinnor som har gått före i den här församlingen, men också i Bibeln. Ebba var evangelist. En roll som betyder att man sprider de goda nyheterna eller det glada budskapet. Evangelium betyder ju ett glatt budskap eller goda nyheter. Och på den här tiden när hon då blev evangelist, så innebar det för henne att hon flyttade från där hon var till en annan ort. Gav upp ganska mycket av sitt eget för att gå ut och berätta för människor om vem Jesus är. Hon kände att hon var kallad av Gud till den här uppgiften. Att vara kallad till Gud eller av Gud. Jag tänker så här, kallad, jag tycker det är bättre att säga sänd. Det är ett bättre ord för att vara sänd till en uppgift eller ett uppdrag. Kallelsen, det handlar om att vi alla är kallade att komma till Gud och att följa honom. Det har vi alla kallade till. Sen har vi olika sändningar. Alltså vi är alla sända till olika typer av uppgifter eller tjänster. Vi som är troende, vi som är kristna. Ebba blev sänd till Katrineholm. Hon hade den här tjänsten. Det är en särskild gåva, en särskild tjänst, ett särskilt uppdrag kanske jag kallar det. Att vara evangelist. Det står om det i Bibeln. Och vi berättar om många människor som har haft det här uppdraget genom historien. Faktum är att när vi läser Johannes evangeliet så kan vi läsa om den första av alla dessa evangelister. I Johannes evangeliets fjärde kapitel så berättas det om att Jesus kom tillsammans med sina lärjungar till en stad i Samarien. Lärjungarna gick in till staden för att skaffa någonting att äta. Och Jesus satte sig vid brunnen utanför staden. Och då kommer en kvinna fram. En kvinna som han som jude inte skulle liksom umgås med eller prata med. Därför att han var jude och de umgicks inte med samarier. Dessutom var han judisk man. Och då pratar man inte med en ogift. Alltså om man är ogift man så pratar man inte med en ogift kvinna. Liksom bara sådär, hur som helst. Och han visste inte om hon var gift heller kanske. Det var liksom inte helt enligt deras normer. Men Jesus börjar ändå prata med henne. Och när de har pratat en stund så inser den här kvinnan, alltså det här är ju en fantastisk berättelse, men hon inser efter en stund att det här mannen jag pratar med, han är Messias. Han är den utvalde, den vi väntar på, Kristus. Han är frälsaren, räddaren. Och när hon inser det, då går hon in till staden. Hon lämnar till och med sin kruka där hon skulle hämta vatten. Men hon går in till stan och börjar berätta för människor om vem Jesus är. Det står så här i Johannes 4, vers 39-42. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Den här kvinnan, som vi inte ens vet namnet på, hon är den första evangelisten. Ibland så kallas hon den första missionären. Men missionär och evangelist är egentligen samma sak. Att man är sänd ut för att berätta om vem Jesus är. Och hon gick till sin stad och berättade de glada, goda nyheterna om Jesus, frälsaren, för de människor hon mötte. Hon blev sänd av Jesus till sin stad. Hon var alltså den första evangelisten. Och hon var kvinna. Den första evangelisten som kom till Katrineholm för att starta pingstförsamlingen så att säga, för att sprida pingstväckelsen, var också kvinna. Ebba Helander gick i den här kvinnans fotspår. Och det kan du och jag också göra. Jag tycker det är fantastiskt också bara detta faktum att den första av alla evangelister är inte judisk. Hon är samarisk. Bara den saken är också fantastisk. Men det ska vi inte prata mer om just nu. För då nördar jag in mig på det som man brukar säga nu för tiden. Alltså att det fastnar man. Det brukar jag göra. Jag är predikant. Jag tror att det har med det att göra. Men du och jag kan ta efter. Jesus vill att vi alla ska vara spridare av evangeliet. Evangelister. Vissa av oss får det uppdraget särskilt. En gåva för det. Har liksom det nedlagt i oss. Men jag tror vi alla ska göra det egentligen. När vi läser vår historia eller pingströrelsens historia så ser vi att många av de här som fick det här särskilda uppdraget som kallades evangelist, som flyttade till en annan ort, eller också de som blev missionärer i vår historia, i vår rörelses historia. Många av dem, missionärer är ju sådana, kallades de som flyttade utomlands. Det är egentligen samma sak, men det kallas för olika saker beroende på var man landar någonstans. Men många av dem är kvinnor. Jättemånga. I den här församlingen har vi till exempel Hilda Karlström. Ytterligare ett namn som jag hoppas klingar bekant hos en del av er. Församlingens första missionär till Kina sändes hon. År 1920, bara 4 år efter att församlingen bildades, skickade de en missionär som de stöttade med pengar till Kina. Hon jobbade där fram till 1947. I 27 år. Hon var kanske inte där hela tiden, men hon var där så länge. Och den anledningen till att hon sen åkte hem var att regeringen, alltså makten i regimen i Kina, förbjöd utländska missionärer. Och då åkte hon hem. Annars hade hon säkert varit kvar längre. Vi har fler som har varit missionärer i vår församling. Jag tänker på några som jag känner själv. Ulla Maj, Niklasson, Gudrun Fors. Fantastiska människor som har varit ute och gjort mission i vår värld. Delat med sig av evangeliet och att tjäna människor i andra delar av världen. Om vi går vidare i vår historia. Vi tar ett ganska långt hopp framåt från när församlingen bildades. Nästan 80 år efter församlingen bildades. Då hamnar vi 1996. Den 7 januari 1996 skedde någonting som inte hade hänt förut i den här församlingens historia. Då avskildes Ulla-Karin Karlsson, då hette hon Göransson, och Margareta Persson till diakoner i den här församlingen. Vilket gjorde att de blev del av styrelsen. Innan dess hade ingen kvinna varit en del av styrelsen i den här församlingen. Men de blev det. Styrelsen och äldste, det som vi idag kallar för församlingsledningen oftast, är liksom utsedd av församlingen, har fått ett uppdrag av församlingen att leda. Det är, vi vill ju inte så att det ska vara en känsla av att någon står över någon annan. Det är inte så vi tänker. Men det behöver ändå finnas några som får ett uppdrag av församlingen att leda. Och det är styrelsen eller församlingsledningen. Och därför är det en viktig roll, eller hur? Ulla-Karin och Margareta klev in i den rollen 1996. De blev inte avskilda som äldste. Och det var liksom av olika skäl säkert. Men det äldste är liksom det mer på den vi har försökt skilja på det, så att äldste är mer andligt ledarskap och styrelse mer praktiskt. Men i församling så går det inte så bra att skilja på de där två egentligen, utan det hör liksom ihop alltihop. Men så har man gjort tidigare. Och de var inte äldste, men de var med i styrelsen. Och det var de första på 80 år av historia för den här församlingen. Och det har sina skäl. Och vi ska gå in på det lite mer, tror jag, nästa vecka. Men jag tänker att det är fantastiskt hur de ändå kunde kliva in i den uppgiften och gå före. Jag vet och jag förstår att det finns många kvinnor som har varit i ledarskap under de här 80 åren som jag så att säga hoppade över nu. Jag vill inte förminska dem eller på något sätt säga att de inte var värdefulla och det arbete de gjorde inte var värt så mycket. Såklart, de gjorde enormt viktiga insatser för församlingen. Men jag ville lyfta några som har gått liksom lite före i något särskilt. Och då tänkte jag på Ulla-Karin och Margareta. Jag tror att det var viktigt för den här församlingen att ta det steget år 1996. Att liksom erkänna att kvinnor också kan vara en del av det här, så att säga, yttersta ledarskapet i församlingen. Alltså egentligen att vara ledare på samma villkor som män. Det tog 80 år, men det var viktigt. I Romarbrevet 16 i Bibeln så skriver Paulus ett brev till församlingen i Rom. Och så skriver han ett antal hälsningar i slutet av det här brevet. Och när han gör det så nämner han några personer som han liksom lyfter fram på ett särskilt sätt. Och när vi läser i början så står det så här. Romarbrevet 16, vers 1. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och hjälp henne med allt hon kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp för många, även för mig. Vi ska läsa lite till. Hälsa Priska och Aquilla, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har riskerat sina liv för mig. Och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Febe, hon hade förmodligen troligen rollen som diakon. Den som är faktiskt Margareta och Ulla-Karin fick då när de avskildes här i församlingen. Och hon hade hjälpt många, står det. Och det här är ju några korta ord om henne, men det säger någonting att Paulus liksom lyfter henne på det här sättet. Hon har hjälpt många, inklusive mig själv, säger han. Och jag tänker att hennes tjänst här, förmodligen är det så att, för att Paulus när han skriver diakon om en person, så innebär det oftast att den också har en undervisande roll i församlingen. Att det är en ledare i församlingen. Så när han skriver om Febe så var hon förmodligen en församlingsledare som han lyfte här. Och vi har en kvinna till här, Priska. I apostlagärningarna kallas hon Priskilla. Här används det liksom en förkortning av hennes ord. Priska, som tillsammans med Aquila, sin man då, också kallas för medarbetare av Paulus. Den här kvinnan hälsar Paulus till i slutet på Romarbrevet, i slutet på första Korinthierbrevet och i slutet på andra Timoteusbrevet. Så den här kvinnan var viktig för Paulus. Och hennes man också naturligtvis. Men det är intressant att tänka på det. Att han skrev deras båda. Båda deras namn. Förmodligen, jag tänker att det innebär att de båda var ledare. För annars hade han inte skrivit ut hennes namn. Priska var och Aquila tog emot en man som heter Apollos som hade kommit till tro på Jesus. Det läser man om i Apostlagärningarna 18. Och undervisade honom. Alltså de båda två. Och när vi läser vidare så står det hälsa församlingen som möts i deras hus. Alltså de är ledare för en församling där de förmodligen med all säkerhet, all sannolikhet, båda två är undervisande och ledande i den här församlingen. Så det jag tänker är, man kan till och med notera att hennes namn står före hennes mans namn. Det kan vara en intressant detalj. Det kanske har med social status att göra att hon kom från en förnämare familj, typ så. Men jag tänker att det kanske också har en innebörd vikt för vem hon var, vilken ledare hon var i den här församlingen. Och för Paulus. Så då ser vi att diakontjänsten, den undervisande ledande tjänst, kunde innehas av både män och kvinnor. Och det är redan i den första kyrkan så ser vi detta genom de här personerna som jag nu har lyft. Och jag tänker att många idag kanske inte ifrågasätter, alltså nästan ingen ifrågasätter att kvinnor kan vara ledare i församlingen idag. Men det finns de som har ifrågasatt och som fortfarande ifrågasätter att kvinnor ska finnas i det yttersta ledarskapet. Alltså som pastor eller äldste församlingsledare. Och därför tänker jag att det här är viktigt att lyfta. Vi ser det i historien i pingströrelsen. Sen vi startades för strax över 100 år sedan till idag. Att det har liksom under tiden skett att kvinnorna var en tydlig del från början. Men sen var det som att de lite försvann. Och så har de fått en comeback från typ 70-, 80-, 90-talet. Några år efter att Ulla-Karin och Margareta kom med i styrelsen så blev Ann Karlsson avskild som äldste. Då blev hon den första kvinnan som blev avskild som äldste i den här församlingen. Sen kom också till den här att kvinnor kunde avskiljas som pastorer. Det liksom sker steg efter steg här. Anna Tornell var den första kvinnan som blev avskild som pastor. Eller kanske var det Victoria Örvall. Där vet jag inte exakt. Jag har inte riktigt grävt mig ner i styrelseprotokollen för att kolla vem som faktiskt blev avskild som pastor. Men någon av de två var den första kvinnan som blev pastor i den här församlingen. Idag har församlingen en kvinna som är avskild som föreståndare. Det är också ganska ovanligt. Men jag tycker det är någonting som vi kan vara glada för och stolta över. Josefina Gniste, min fru, är avskild som föreståndare. Det är ju jag också. Men jag tror det är viktigt också att vi bara förtydligar att vi båda är föreståndare. Pastorer och föreståndare. Det kanske är lite ovanligt med två föreståndare. Det är inte alla församlingar som har det. De flesta har en. Men här har vi valt en annan väg. Att vi tillsammans, en kvinna och en man, ja nu är vi också dessutom gifta med varann, är föreståndare tillsammans. Men jag vill vara tydlig med att det är inte så att jag, för att jag är man eller för att jag är heltidsanställd, är föreståndaren på riktigt och att Josefina är det på pappret. Utan vi är föreståndare tillsammans. Hon är anställd på halvtid och jag på heltid. Så därför har jag vissa eller fler uppgifter som ligger på mig än vad hon har, det kan man säga. Men vi är föreståndare tillsammans. Vet ni, det står också när vi läser vidare i Romarbrevet i kapitel 16. Ett par verser senare, vers 7. Hälsa Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig. Här står det om Junia. Junia är en kvinna som var apostel. I vissa tider så har man tänkt att det kan inte vara en kvinna som apostel. De har skrivit om hennes namn till Junias eller Junianus eller något sånt där. Bara för att man tänker att Paulus kan inte ha skrivit om en kvinna som apostel. Men det är faktiskt det han gör med allra största sannolikhet. Hon var högt ansedd. Alltså samma Paulus som har skrivit det här och på flera ställen skrivit om apostelrollen. Att vara en apostel var... det var en viktig del av den första kyrkan. En apostel kanske idag skulle kunna jämföras med en som är typ församlingsplanterare. Alltså någon som åker någonstans till en ny plats eller missionär för den delen och börjar starta en ny församling. Som skapar någonting som kanske inte funnits på den platsen tidigare. Det var apostlarna i den första kyrkan, kan man säga lite förenklat. För den första kyrkan var det ju väldigt viktigt med den typen av roll. För att de utgick ju från Jerusalem, från Israel. Men sen spreds det ut över världen. Så de här var ju jätteviktiga, att det fanns ett förtroende för dem. Att de kunde åka till en plats, starta en församling där, utse ledare på den platsen. Som sen liksom kunde få växa och leva som en egen församling. Och därför var det väldigt viktigt, tänker jag, att de församlingsledarna, de äldste apostlarna som fanns i Jerusalem, hade ett förtroende för den här personen som blev utsänd. Och Junia hade detta förtroende. Hon var högt ansedd bland apostlarna. Apostel är ju, utgångspunkten är de lärjungar som Jesus själv kallade till sig att följa honom och som han sen sände. De var de första apostlarna, men sen spreds det här uppdraget vidare. Kanske skulle man kunna sätta det epitetet på Ebba Helander också. Men den här korta hälsningen om Junia, hälsa till Junia, det visar liksom att bland de viktigaste ledarna i den första kyrkan så fanns en kvinna. Hon var högt ansedd, hon var omtyckt, hon var framstående, hon var en viktig ledare, en apostel, en församlingsplanterare. Och här skulle man också kunna nörda ner sig väldigt mycket i det här, men vi ska gå vidare. Utifrån de här exemplen och utifrån det jag läser i min bibel när jag har läst de här verserna så tänker jag att när vi hindrar kvinnor från att vara ledare i församlingen så hindrar vi kvinnorna att göra det som Gud har sänt dem till att göra. Och det menar jag inte är bra. Jag tänker att vi såklart alla, kvinnor och män, ska sträva efter mognad och att kunna liksom leva i tillväxt och stabilitet i sitt arbete utifrån sina gåvor. Det är jätteviktigt. Men vi har alla samma grund att stå på. Vi har fått nåden från Kristus och vi har därifrån fått ett uppdrag som vi kan gå ut och göra. En av lärdomarna jag drar av framförallt kvinnorna i vår församlingshistoria och deras roller är att det är inte så konstigt att kvinnor, som jag uppfattar och min fru och jag har pratat om det flera gånger, att det känns ibland som att kvinnor känner sig mer osäkra i sin roll som ledare än vad män gör. Och det kanske inte är så konstigt när man ser på vår historia. Men då vill jag säga till dig kvinna, var frimodig. Gud har kallat dig, Gud vill att du gör det uppdrag han har sänt dig att göra. Och jag vill också säga till oss alla och kanske särskilt till oss män och till oss pastorer och ledare, var uppmuntrande. Lyft andra människor, särskilt kanske kvinnor, till att ta sin roll på allvar. Att våga vara ledare. Att våga göra det som Gud har gjort. Lagt ner i den personen. Gud väljer den han vill. Jesus valde den samaritiska kvinnan och sände henne som den första evangelisten. Gud väljer vem han vill. För oss kan det vara oväntat, men för Gud är det rätt. Och då är det det vi ska gå på. Och jag tänker också så här, gode Gud, hjälp oss att inte se ner på varann. Av vilket skäl det än må vara och även vilket kön vi har. Jag ska läsa ett bibelord till från Galaterbrevet. I Galaterbrevet 3 så skulle jag säga att Paulus sammanfattar eller koncentrerar ner en övergripande hiss, eller vad säger man? En syn på hur vi som kristna ska leva i relation till varandra. Så i Galaterbrevet 3 och 28 så säger han, skriver han så här. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Det här är något fantastiskt, både radikalt och starkt och talande tycker jag. Alltså att i församlingens relationer mellan varandra så ska vi inte se på våra olikheter, se på vem vi är och var vi kommer ifrån. Vilket kön vi har. Vi är ett i Kristus. Du är den du är. Gud har skapat dig till den du är. Vi har samma värde men vi är fullständigt unika. Det är en sanning och den är fantastisk. Alla är skapade av Gud till hans avbild men med helt olika gåvor och också kunskaper. Vi är församlingen tillsammans. Och när vi tittar på vår församling så ser vi att vi har olika kulturella bakgrunder. Sverige och Finland och Senegal och Eritrea och Vietnam och det är Rumänien och det är allt möjligt. Olika kulturella nationella bakgrunder har vi, men vi är ett i Kristus. Vi har olika social status. Vi har rik och fattig som sitter kanske vid samma bänk i kyrkan när vi firar gudstjänst. Lyssnar på samma predikan, sjunger samma sånger, ber tillsammans. Det spelar ingen roll för vi är ett i Kristus. Slav eller fri, säger Paulus. Vilket radikalt påstående. Och han säger också att vi är inte man och kvinna olika på det sättet längre. Utan vi är ett i Kristus. Jag tänker dig att vi behöver inte liksom identifiera oss utifrån attribut. Utan vi kan identifiera oss som Guds barn. Och då är vi alla ett. Frälsta av nåd med en möjlighet att få bli använda av honom i den uppgift som han ger oss. Som han anser passar oss. Inte någon annan anser att den passar oss. Utan Gud anser att den passar oss. Så några av mina förebilder heter Ebba Helander Andersson, Hilda Karlström, Ulla Maj och Gudrun och Ulla Karin och Margareta, Ann Karlsson, Anna Tornell, Victoria Örvall för den delen, Josefina Gniste med, kvinnan vid brunnen som vi inte ens vet namnet på, Febe och Junia.